lyssnar på Ledarskapsutvecklingspodden med mig, Anna Thunberg. I den här podden tar jag upp vanliga utmaningar och situationer som kan dyka upp på jobbet. Och självklart får du tips och strategier på hur du kan hantera det på ett bra sätt. I dagens avsnitt dyker vi ner i ett ämne som är helt avgörande för trivsel och framgång på arbetsplatsen, nämligen psykologisk trygghet. Att känna sig trygg och accepterad på jobbet är inte bara en trevlig känsla. Det är också en nyckelkomponent för samarbete, kreativitet och prestation. I avsnittet kommer vi att utforska vad psykologisk trygghet innebär på arbetsplatsen, varför det är så viktigt och hur det kan påverka allt ifrån produktivitet till människors välmående. För att ge er insikter, tips och praktiska strategier för att främja psykologisk trygghet så har jag bjudit in Cecilia Nyblom för att prata om detta ämne. Cecilia har många års erfarenhet inom talent management och ledarskap. Idag jobbar hon på Billerud i en global roll som leadership och talent manager. Där har hon bland annat lett arbetet med att ta fram och implementera koncernövergripande program för deras ledarskap och medarbetarskap, hållbar ledare och hållbar medarbetare, där psykologisk trygghet utgör en grund i båda dessa program. Hon är även utbildare inom talent management på Företagsekonomiska institutet. Cecilia har en gedigen passion för ledarskap och medarbetarskap och hur vi kan välja att göra för att må och skapa våra bästa förutsättningar. Varmt välkommen till Ledarskapsutvecklingspodden, Cecilia!
Way! Tack!
Vad tyckte du om den inledningen?
Väldigt härlig. Ja. Vad stolt jag blir över den introduktionen och vad glad jag är att vara här och prata om någonting som är så viktigt som psykologisk trygghet och som ligger mig väldigt varmt om hjärtat.
Ja, jag har förstått det och jag är väldigt glad att det är just du som är här. För du har väldigt mycket praktisk erfarenhet och det är det jag gillar.
Mm.
För att praktisk erfarenhet innebär också många gånger praktiska tips.
Mm.
Och det är därför
och det kan jag ge många.
Ja, och jag tror att många av lyssnarna också uppskattar just praktiska tips.
Mm.
Om vi börjar med dig och din relation eller din inställning till det här med psykologisk trygghet. Vad innebär det för dig?
För mig personligen är det väldigt viktigt i alla mina relationer. Om vi blickar till mitt privatliv med min partner och mina vänner så har ju vi byggt upp psykologisk trygghet. Och jag tror att om vi inte skulle ha det, då skulle jag inte stanna kvar i de relationerna. Så det är ju avgörande viktigt. Och om vi tittar på arbetet så är psykologisk trygghet för mig handlar det väldigt mycket om välmående och vilja vara med och vilja driva olika saker. Om vi tar på Billerud där jag är idag och det teamet, HR-teamet som jag jobbar i, så har vi väldigt hög psykologisk trygghet. Det betyder att jag känner att jag kan vara mig själv fullt ut. Jag är mitt bästa själv. Jag ser fram emot att komma till jobbet. Jag gillar mitt jobb. Jag känner att jag kan bidra på riktigt. Mina idéer är viktiga. Jag får driva saker. Jag vågar utmanar mig själv, så ibland när det kommer problem eller frågeställningar som jag känner att oj, det här har inte jag riktigt koll på, så kan jag ändå våga säga jag tar den, för jag vet att teamet backar mig och jag vet att jag kan ta hjälp när jag behöver det. Så allt det här bidrar ju till att jag tycker det är kul att vara på jobbet och kul att vara en del av det här. Jag tänkte på den här frågan innan jag kom hit idag, för jag tänkte att detta vore kanske en klassisk fråga att du skulle ställa.
Mm.
Och vad psykologisk trygghet betyder för mig. Så funderade jag på de arbetsplatser och de grupper som jag tillhör i tidigare. Hur jag har mått där. Och jag har både varit i grupper där vi haft hög psykologisk trygghet. Och jag har också varit i sammanhang där jag har saknat psykologisk trygghet. Och det är ju en jätteskillnad till hur jag har mått och hur jag har kunnat leverera i de här olika grupperna. Så den gruppen där det inte finns, då känner jag ju mycket mer osäkerhet och otrygghet. Och det är mycket läskigare att göra nya saker. Det är viktigare att kanske göra det man ska göra för att det är så farligt att göra fel. Och det gör ju att alla hämmas. Så det där är ingen rolig plats att vara på.
Men jag blir lite nyfiken på det där. Mm. För jag undrar, vad är skillnaden mellan de arbetsplatser där du inte har känt psykologisk trygghet eller har känt väldigt låg nivå av psykologisk trygghet och där du faktiskt har känt en lite högre nivå av just det? Vad är det som har hänt på de arbetsplatserna där du inte har känt så hög psykologisk trygghet?
Jag skulle vilja säga att det är två helt olika kulturer. Och när jag säger kulturer, då tänker jag hur vi gör saker här hos oss. Hur vi beter oss hos oss. När jag säger hos oss, då är det i de grupperna. Vad vi säger, inte säger, hur vi beter oss och agerar. Så de grupperna där det är hög psykologisk trygghet, där ser man varandra mycket mer. Man tar hand om varandra, man frågar om man kan hjälpa till. Man ser till att vi alla mår bra och inkluderade. Och de andra arbetsplatserna, då har det kommit i skymumma undan. Kanske för att det finns den här rädslan att göra fel. Eller att det är inte okej att kanske vara sig själv, utan man ska vara i en viss mall eller något sånt. Och det gör ju att folk blir försiktigare och tystare. Och kanske inte sitt bästa själv på arbetsplatsen.
Mm.
Så det blir lite som en ond spiral.
Mm.
Och jag tror den gruppen med den högre psykologiska tryggheten, det blir mer en positiv spiral som man såklart måste jobba med för att hålla i.
Jag tänkte på att du nämnde det här med rädsla.
Mm.
Vad tror du den rädslan kommer ifrån?
Det är en intressant fråga, för det är en rädsla som byggs inne i sig själv. Men den kommer ju inte helt utav sig själv, utan det bidrar ju från, eller det kommer från olika saker. Det kan vara att någon kanske har gjort någonting som inte gick hela vägen och hur den blir straffad för det.
Mm.
Eller att det inte är ett öppet klimat, så folk ställer inte frågor. Folk ger inte sitt perspektiv, och då blir det ju också mycket större resa att göra det själv eller hålla i det själv. Så det är nog mer klimatet som faktiskt stoppar och bidrar till den här känslan av otrygghet eller rädsla, eller också bidrar den till, tycker jag, att man inte tänker lika klart.
Mm.
För jag tänker, där man har hög psykologisk trygghet, tycker jag det är mycket lättare att tänka klart. Man känner sig faktiskt smartare.
Ja.
För att man kan vara mer logisk i sig själv. Detta är min upplevelse då. Vilket gör ju att det är mycket lättare att också förmedla vad man tänker och tycker och vill, eller idéer. Medans när den delen försvinner, så blir det mycket, mycket svårare.
Ja, jag tänker ju mycket på just miljön, alltså den psykosociala arbetsmiljön. Hur mycket den också kan påverkar känslan av psykologisk trygghet.
Mm.
För jag tänker att en del är ju det som finns i varje individ, alltså våra personliga, individuella förutsättningar.
Mm.
Vissa människor har ju en bättre självkänsla eller självförtroende naturligt i sig själva, medan andra kanske saknar vissa delar. Men det jag ser väldigt mycket, det är att människor som kanske har lite sämre eller lite lägre självkänsla eller självförtroende faktiskt kan öka och känna sig mer trygga i sig själva, ha mer tillit till sig själva när de också befinner sig i en miljö som också är stärkande för dem och stöttande och som tror på dem och som bemöter dem med respekt och vänlighet.
Mm. Håller helt med dig och känner igen mig själv i det också.
Mm.
Och då tänker jag på exempelvis där jag är idag. När jag började 2018, så är man ändå ny i rollen. Då anpassar man sig, man ser hur funkar saker och ting här. Det är ju alltid en period när man är ny på jobbet, tror jag, där man också känner så här, oj, ska jag göra allt detta? Tror de att jag kan de här sakerna? Innan man blir lite varmare i kläderna och kan faktiskt driva saker och ting framåt. Men det är ju också den psykologiska tryggheten då, den här miljön, den här känslan av att man faktiskt har stöttning, att man vågar också lita på sig själv och sina tankar framåt. Det spinner ju på och gör att man vågar mer och mer och mer. Och det här är ju väldigt viktigt för vårt lärande, att vi vågar utmana oss själva, att vi vågar gå utanför vår komfortzon. För det är ju då vi lär oss.
Och gud vad jag ser fram emot att få veta mer om hur ni jobbar med det här. Ja. Det är en strategisk. Men jag har några frågor till innan vi kommer dit.
Mm.
Men om vi börjar med det här med prestation och produktivitet då. Hur påverkar den psykologiska tryggheten de områdena? Alltså hur vi presterar?
I allra högsta grad. Om vi börja med att tänka på några av de saker som företagsledningar kämpar med idag. Så är det ju exempelvis den otroligt höga förändringstakten som finns. Också att många väljer att gå vidare till nya jobb efter bara några få år. Om vi tänker på att vi bygger en stark psykologisk trygghet så är det en del av lösningen för de här delarna. Om vi börjar med den höga förändringstakten, om vi skapar ett klimat av öppenhet där folk bidrar med sina perspektiv och sina idéer och också vågar driva de här, då driver man förändring i mycket större utsträckning. Man är med på tåget, man sätter sig i förarsätet när det kommer till förändring. Om vi tittar på den andra frågan, att många har utmaningar med kompetens och att många väljer att gå vidare. Hög psykologisk trygghet skapar ju högre trivsel, högre välmående. Det gör att folk kommer välja att stanna ännu lite längre. Det här bidrar ju till produktivitet, till lönsamhet. För om vi tänker också att personer som mår bra och kan leverera bra och presterar bra i sina roller. Om vi har jättemånga av dem på ett företag så kommer det såklart göra att produktiviteten, att effektiviteten ökar och att företaget blir mer lönsamt. Det är rätt fantastiska effekter av det här, eller hur?
Mm. Jag gör en liknelse till maskiner nu i mitt huvud.
Mm.
Jag sitter och tänker så här, ja, tar man hand om sina maskiner, man skickar dem på service, man ger dem lämpligt bränsle, rätt omhändertagande. Olja dem om det behövs. Men då kommer de ju hålla längre. Och de kommer ju leverera bra saker. Beroende på vad det är för typ av maskiner. Jag tänker att det är lite samma sak med människor. Mm. Tar vi hand om människor, ja, men det är ju klart att de också har större kapacitet att faktiskt producera och prestera.
Mm. Verkligen.
Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg. För det är någonting som jag i alla fall har stött på många gånger. Att man har satt lönsamhet och psykologisk trygghet som två motsatser. Mm. Att antingen är vi lönsamma eller så mår vi bra. Mm. Det går liksom inte att ha båda två.
Nej, och jag tror det du säger där, det är väldigt intressant. För att det där är nog en av de absolut vanligaste missuppfattningar som jag har hört när det kommer till psykologisk trygghet.
Mm.
Och det finns ju till och med forskning på det här. Om vi tittar på Amy Edmondsons forskning på psykologisk trygghet så visar hon på att företag som har hög psykologisk trygghet i kombination med höga krav och höga förväntningar. Det är då vi får högpresterande individer eller högpresterande grupper. Så det är helt fantastiskt. Så de två går hand i hand. Förväntningar och psykologisk trygghet. Det är inte motsatt. Så psykologisk trygghet handlar inte om att skapa en kompisanda eller fikakultur eller annat fluff-fluff. Utan det gör att vi mår bra men också presterar bra.
Och där tror jag du är inne på någonting väldigt viktigt.
Mm.
För det här med missförstånd eller feltolkningar av psykologisk trygghet, det handlar ju inte om att det inte finns konflikter.
Nej.
Eller att man, just som du sa, att man är kompis med precis allt och alla. Det är ju inte det handlar om. Att det ska vara en massa gullegull och pizza och mys liksom på arbetsplatsen. Utan det är ju verkligen det här att kunna sätta tydliga förväntningar, att kunna ställa krav, att kunna hantera konflikter, att kunna lyfta problem och missförhållanden som inte gynnar arbetsplatsen eller människorna som jobbar där. Att ha den tryggheten, att kunna tänka olika.
Mm. För då kan vi hantera alla de här sakerna.
Mm.
För det är inte så, eller jag tror att med en bra psykologisk trygghet så får vi färre konflikter. För de blir inte lika stora, de blir inte lika allvarliga för att vi kan hantera dem. Men konflikter kommer ju ändå uppkomma och det är ju okej. Men det handlar om hur vi hanterar dem, vad vi gör med dem, hur vi löser dem.
Precis. Konflikter behöver inte vara någonting dåligt. Mm. Utan det finns ju väldigt mycket gott i att hitta i konflikt. Och att det behöver absolut inte innebära att det leder till bråk. För konflikter och bråk är två helt olika saker. Men det är också någonting som många känner sig otrygga med. Mm. Att ha konflikter, för att man tänker att det automatiskt betyder att man bråkar med någon annan då.
Exakt. Jag tror vi ibland har lagt för tunga ord i ordet konflikt.
Ja.
För en konflikt kan ju ofta också lösas. Men det är som du säger, det är inte bråk.
Nej, men precis. Det behöver inte bli det här att man står och skriker och fula ord till varandra och smäller i dörrar och sådär.
För det är ju en inte okej konflikt, eller okej sätt att hantera en konflikt.
Ja, det är ju helt oacceptabelt att hålla på så, skulle jag säga. Vi har ju varit inne på det här med prestation och produktivitet. Vad blir de långsiktiga fördelarna med att investera i att utveckla den psykologiska tryggheten på en arbetsplats?
Ena delen är ju det vi varit inne på, skulle jag säga, som handlar om ett välmående, också viljan och att kunna driva saker och ting framåt så att man levererar mycket, man är med i förändringen, man mår bra, folk kommer alltså välja att stanna längre. Det kommer ju också bidra till, om vi tänker på employer branding, det arbetsgivarvarumärke. Om folk mår bra och pratar bra om arbetsplatsen kommer det också vara lättare att attrahera, rekrytera och sen också behålla rätt personer, som är ju avgörande viktigt. Men också om vi tänker det långsiktiga perspektivet, om vi tänker på alla olika individer då. Om vi är jättemånga individer som också alla presterar och levererar bra, så är det återigen lönsamheten för bolaget, att det går bra.
Så långsiktig hållbarhet för både individ och organisation.
Mm.
Jag såg ett väldigt bra citat för någon vecka sedan där det stod att de allra bästa rekryterarna det är nöjda anställda.
Mm.
På tal om.
Mm. Det är så intressant och det är verkligen så det funkar. Om man tänker, det kan man koppla till nästan vad som helst. Vad väljer du att handla någonstans? Vilka hotell väljer du? Om du har hört någon som du litar på som rekommenderar ett hotell eller något ställe att åka till, så är sannolikheten mycket större att du kommer välja den.
Mm.
Sannolikheten är också mycket större att när du går in till receptionen att du redan då tycker att det är bra, för att du har hört av någon du litar på att det är bra där.
Ja, precis. Jag känner ju lite själv det här att pendeln har svängt lite. Från att det har varit väldigt mycket på arbetsgivarens villkor.
Mm.
Att kunna erbjuda arbete och att den arbetssökande har fått helt enkelt bara acceptera de buden som har getts. Så tycker jag att fler och fler arbetssökande också har en mycket högre medvetenhet kring vad de faktiskt vill ha för typ av arbetsgivare och arbetsplats. Och det tycker jag är jättepositivt, för att någonstans så handlar det ju om att hitta en matchning som passar båda två.
Precis, och att arbetsgivarna måste jobba med att på riktigt och ärligt vara attraktiva arbetsgivare. Mm. Det tror jag vi alla har att vinna på.
Ja, nej men verkligen.
För nu är det inte bara arbetsgivarna som tar referens på deras potentiella nya medarbetare och anställda, utan det är ju lika gärna så att en individ kan säga, jag skulle vilja ta referens på min blivande chef.
Mm.
Kan få prata med en eller två personer som är i dens team.
Mm.
Det är ju rätt häftigt.
Jag har faktiskt bjudit in en person, en chef som jobbar på det sättet, till ett poddavsnitt där vi ska prata om hennes rekryteringsstrategi. För hon låter arbetssökande, alltså kandidater, ta referenser på henne.
Spännande, ska jag lyssna på.
Ja, det ska bli jätteintressant för att jag har hört talas om det men aldrig pratat med någon som verkligen gör det rent praktiskt. Så det ska bli väldigt intressant. När man har det modet att göra så, den psykologiska tryggheten man börjar bygga redan där, att det finns en transparens, det finns en trygghet, det finns en öppenhet i att man faktiskt vågar låta andra berätta eller ge omdömen eller rekommendera sitt ledarskap. För det är ju det handlar om.
Jag tänker också vilken öppenhet den här personen säkert har, för hon vågar ju också ta emot och höra vad andra faktiskt tycker på riktigt, vad hon gör riktigt bra. kanske vad man kan göra annorlunda. Det är ju så man lär sig. Det är ju så man blir bättre.
Mm.
För ingen är ju perfekt. Och ingen behöver ju vara perfekt. Det är ju inte det det handlar om.
Nej.
Men vi kan ju hela tiden lära oss saker som gör oss ännu bättre. Mm. Eller ännu mer kanske den vi faktiskt vill vara.
Har du några exempel på situationer där bristande psykologisk trygghet har påverkat arbetet eller arbetsmiljön negativt?
Det jag tänker på direkt är ju faktiskt utanförskap. Det här har jag tyvärr sett lite för många gånger i mitt arbetsliv. Att folk inte har varit inkluderade. De kanske är exkluderade från vissa samtal eller möten. Eller inte inbjudna till lunch. Alla sådana här saker är ju jätteviktiga för att man ska ha sin plats på jobbet. Och att man ska må bra. Och det här kan göra på lång sikt, det är ju faktiskt sjukskrivning och utbrändhet. Och det kostar ju arbetsgivaren väldigt mycket pengar. Och det är ju faktiskt helt förödande för individen själv. Så det här måste vi ju kämpa för att det aldrig får hända. Så det är ju en sån klassisk, jag vet inte om klassisk kanske inte alls är rätt ord. Men det är ju en sån effekt jag har sett flera gånger när det är bristande psykologisk trygghet i en grupp. Så det kan bli nästan farliga grupperingar i gruppen.
Just det.
Eller osunda, kanske ett bättre ord.
Jag tänker på det här just vårt mänskliga behov att tillhöra ett sammanhang. Vad det också kan leda till. Mm. Dels det här, de negativa effekterna på individen, alltså stress, ångest, andra, alltså det kan ju hända på andra, alltså både fysiska och psykiska problem. Hos en individ. Men också vad som kan hända när det skapas subgrupper eller informella ledare som kanske inte kan axla den rollen. Eller som kanske har en egen agenda som inte går i linje med organisationens mål och värderingar. Utan kanske som driver det här utifrån en egen agenda i någon form. Vad som kan hända då också.
Mm.
Just tillbaka till det här att våga bemöta, våga prata om saker, att ha de här svåra samtalen. Eller viktiga samtalen som jag gärna vill kalla det. För att det är ju viktiga samtal. Att våga ta det är ju också, tänker jag, en del av den psykologiska tryggheten. Att våga bemöta om man misstänker att någon har exempelvis missbruksproblematik.
Mm.
Att våga ta det. Att hantera konflikter om man ser att det förekommer.
Mm.
Att inte undvika, att inte gå i fällan att det blir ett passivt ledarskap. För det är ju någonting som på riktigt bryter ner hela organisationen när det förekommer.
Det är väl nästan det värsta typen av ledarskapet. Det är väl låt gå eller det passiva ledarskapet.
Mm.
Så hellre, som du säger, att prata om det är avgörande viktigt. Alla tillfällen du kommunicerar inte blir perfekt. Det är viktigare att prata om det och ta i det. Om jag får säga en sak som jag är säker på, det är ju att om man vågar ha de här samtalen man tycker är lite läskiga eller man upplever är svåra, så kommer man ju bli bättre på dem. För det är ju, som med allt annat, är det en träningssak. Och tyvärr måste man kämpa sig igenom. Men ta hjälp, fråga.
Mm.
Och våga ha dem. Och om du inte vet vad du ska säga, ta en liten paus i samtalet. Det är väl också okej.
Det är ju säkert många som lyssnar på det här avsnittet som faktiskt vill ha lite tips och strategier. Så jag tänkte att vi kan kanske ta några olika exempel på vad man kan göra.
Mm.
Men har du några konkreta åtgärder eller strategier som man kan använda för att främja psykologisk trygghet?
Om vi börjar på individnivå så har ju vi faktiskt alla ett ansvar att bygga en schysst arbetsmiljö. Vår arbetsmiljö blir ju så bra som den vi bygger.
Vi är varandras arbetsmiljö.
Precis, jag gillar den meningen. Det är en väldigt bra sådan. Det vi kan göra som individer och som medarbetare på en arbetsplats, det är ju våra förebild för den arbetsmiljö vi vill ha. Att vi visar att andra personer till exempel är viktiga genom att ställa nyfikna frågor. Genom att se så att alla kommer till tals. Har man någon som man ser lite tystare, kanske ställa frågan specifikt till den personen för att fånga upp deras perspektiv. Att faktiskt inkludera alla. Men man kan ju också ta upp det och säga att hallå, jag skulle vilja att vi jobbar med det här hela gruppen och kanske sätter våra spelregler eller vårt gruppkontrakt för hur vi jobbar med en psykologisk trygghet. Och det exempel vi ska göra med en grupp den här veckan, att vi faktiskt sätter oss ner i gruppen och pratar om vad är psykologisk trygghet, varför är det viktigt, vad betyder det för oss? Och verkligen bryta ner det för den här gruppen. Och att de gör sina egna spelregler, men vad är viktigt för oss tillsammans? Och sen att man signerar det. För när man har det så är det mycket lättare att gå tillbaka, ge varandra cred när man gör bra saker och också ge feedback om det inte går hela vägen. Och så är detta ett levande dokument. För det handlar ju om att ha det med sig hela tiden. Och saker man kan göra där, det behöver ju inte alltid vara så galet svåra saker. Men det handlar ju om beteenden, så det är samtidigt att träna på det. Men det kan ju vara att vi lägger undan mobilen när vi har våra teammöten. Det kan vara att vi går alltid laget runt vid vissa frågor för vi vill höra från alla. Men också skulle jag vilja säga att på arbetsplatsen så har ju chefer och ledare, de har ett extra ansvar att faktiskt äga och driva den här frågan för sin grupp. För det handlar ju om gruppens välmående, om gruppens produktivitet. Så de borde ta ägarskap över hur gör vi det här och säkerställa att vi faktiskt alla jobbar med det. Och en nyckel där tror jag är att faktiskt visa sin egna, till exempel vid sårbarhet. Genom att säga saker som att ja, det här gick faktiskt inte alls som jag hade hoppats på när jag gjorde det här. Ni kan det här bättre, jag behöver er hjälp. Eller det är ju ni som är experter på det här, vi går laget runt, jag vill höra från alla er. Säkerställ att alla känner att de är en viktig del och att det är okej att allt inte blev som man hade tänkt sig. För det är då vi lär oss. Så skapa det som lärande möjlighet mer än att det var ett misstag eller fel. Och om vi höjer blicken ytterligare och tittar mer på organisation och företagsnivå så handlar det ju om att prata om det, få upp det på agendan. Ta Billerud exempelvis. Vi har ju det som del av våra värderingar och del av våra program som du nämnde i början, de koncernövergripande programmen. Vi har en värdering som är värna om varandra och det handlar väldigt mycket om den psykologiska tryggheten. Att vi sätter säkerheten först, det är både den fysiska men också den psykologiska säkerheten eller tryggheten. Hur vi hjälps åt, hur vi agerar mot varandra och det är en grundförutsättning för allt annat. Så den är jag väldigt stolt över. Och tar vi de programmen vi har, hållbar ledare och hållbar medarbetare, så om jag ska väldigt enkelt sammanfatta vad de är, så är det ju de förväntningar som finns på oss som jobbar där. Också nedbrutet i vilka kompetenser man behöver för att nå de här förväntningarna. Och eftersom vi då har definierat kompetenser kan vi också i mycket högre grad sätta relevanta och bra utbildningar och stöd för att bygga de här kompetenserna. Och en av de här kompetenserna är ju den psykologiska tryggheten. Så vi utbildar ju alla chefer i vad det är, varför det är viktigt, hur man kan göra det. Och hjälper dem med deras strategier och sätt att tänka. Ge dem verktygslådan för psykologisk trygghet. Och jag tror det här är avgörande viktigt. Vi måste ha folk som förstår varför det är viktigt och hur man kan göra det. Och om jag ska säga en avgörande viktig del så tror jag det är att implementera det i sitt sätt att arbeta. Och då tänker jag på som vi har gjort i våra ledare- och medarbetarprogram. Eller att man implementerar det i sätten man har möten eller check-ins. Att det är någonting man lyfter ofta. Att man tänker till på hur man till exempel gör sina medarbetarsamtal. Ställer jag öppna, bra frågor som faktiskt bidrar till psykologisk trygghet. För när vi implementerar det i vårt sätt att arbeta, det är då det blir på riktigt. Så psykologisk trygghet är inte ett fristående initiativ eller någonting man gör vid sidan av för att det är bra och trevligt. Utan det ska ju vara en del av vad vi gör, hur vi gör, en del av vårt sätt att jobba. Då tror jag man får mest effekt. Svarade det på frågan nu?
Ja, men verkligen. Wow, jag sitter och tänker här på era program.
Oh.
Men innan jag vill fråga, gå in ännu mer på era program, så skulle jag vilja stanna lite på det här du sa om sårbarhet för ledare.
Mm.
Att våga visa sig sårbara. Och jag tänker på en erfarenhet som jag själv fick ganska tidigt i min ledarkarriär. Mm. Och som jag vet att många fler tyvärr också har fått uppleva.
Mm.
Och det är att man har överordnade chefer eller mentorer som säger att erkänn inte när ni har fel, för det innebär att ni ser svaga ut. Och det var någonting som för mig var väldigt svårt att parera, för jag hade ju inte svaren på precis allting när jag var ny som ledare.
Mm.
Långt ifrån, det var ju många av mina medarbetare som hade väldigt mycket mer och längre kompetens och erfarenhet än vad jag hade. Jag blev liksom upplärd att alltid vara den som hade svar på allting. Och det var ett krav som jag kände att jag tyvärr inte kunde bära.
Mm.
Och det blev väldigt mycket konflikter. Jag kände att det påverkade tilliten, förtroendekapitalet till och från mina medarbetare, för att jag kände aldrig att jag riktigt kunde vara mig själv och vara öppen och ärlig med det.
Vad mycket svårare din resa blev på början på grund av det dåliga rådet.
Ja, jag vill nämna det, för jag gissar att flera av lyssnarna till det här avsnittet kanske har fått den typen av tips.
Mm.
Och det var därför jag kände att nej, nu har vi tillfälle att lyfta det här som någonting som är helt fel. Om man nu vill.
Helt fel, det är inget bra tips, det gör det inte till en bättre ledare, det gör det mer kämpigt och större uppförsbacke, och du kommer inte kunna bygga tillit och förtroende med ditt team som du behöver. Du behöver ju ditt team. Så det är nog det sämsta tipset man kan få, och jag tror som dig att det är fler som har fått det, vilket är jättetråkigt. Jag tänker själv också när jag ser personer som jag ser upp till, som jag tycker är duktiga i sin roll, de vågar ju också erkänna. De är ju människor. De låtsas inte att de är bra på allting. Men det handlar ju också om att bygga upp den tryggheten. Och jag tycker det är väldigt befriande när jag hör personer som är förebilder eller som jag tycker är riktigt vassa på de gör. När de säger så här, ah, jag vet inte det här, men jag vill gärna lära mig.
Nej, det är ju en helt annan typ av mindset.
Mm. Hur gjorde du för att sen ändra det här tipset och det du behövde göra i början till att sen bli den du mer är idag?
Jag var nära på att ge upp, ska jag vara helt ärlig och säga.
Mm.
Det här var inte vad jag hade tänkt mig. Jag tycker inte om att vara ledare. Jag tror inte på mig själv som ledare. Jag var ganska upprörd eller frustrerad på mina medarbetare. Jag tyckte att de var jobbiga.
Mm.
Så jag bara kände att nej, det här är inte för mig. Men då hade jag en väldigt fin, fantastisk HR-chef på det företaget. Hon skickade en bok till mig om svåra samtal.
Mm.
Och jag läste den här boken och fick helt andra tankar och perspektiv. Och provade lite strategierna från den här boken och märkte att det funkade. Eller det blev i alla fall bättre. Mm. Och sen fortsatte jag lite till och lite till och lite till. Och helt plötsligt så kände jag att glädjen började komma tillbaka. Jag började tycka om mina medarbetare, vi började få ett jättefint samarbete.
Mm.
Jag vågade slappna av, jag vågade erkänna att jag inte hade svarat på allt och att det var helt okej. Okay. Då visste jag inte att det handlade om psykologisk trygghet, men jag tror att det handlade någonstans om att vi tillsammans i vår resa också byggde upp en psykologisk trygghet till varandra.
Mm.
Och jag valde att vara kvar, och det var där i den resan med det här teamet som jag verkligen fick upp glädjen och, jag skulle vilja säga, kärleken till ledarskap och hela det här fenomenet att interagera i ett team, alltså som ledare, som medarbetare. Och sen var det liksom, sen fanns det ingen stopp. Jag vet att jag kontaktade ledarskapsforskare och bad dem om samtal. Jag ville liksom ställa frågor till dem, och jag var med på kurser och jag köpte böcker och jag lyssnade på poddar, och jag tror att jag behövde den här riktigt tuffa starten för att faktiskt inse att det också kunde vara kul att hitta strategier och hitta vägar framåt. Jag hade fått min allra första ledarroll.
Mm.
Och jag var jätteglad, och jag skulle säga upp mig från min dåvarande arbetsgivare.
Mm.
Så jag bokade ett möte med min chef, och så säger jag att jag har fått ett erbjudande som jag inte kan tacka nej till, och jag behöver säga upp mig.
Mm.
Hans första reaktion, han blev jätteglad för min skull, vilket jag tyckte var lite konstigt. Men sen säger han, jag ska ge dig det absolut bästa tipset som du någonsin kommer få. Mm. Och då blev jag jättetaggad och tänkte, oh, vad är det här för tips? Mm. Och då säger han, behandla dina anställda som idioter. Och sen sa han att det tipset fick han av min dåvarande arbetsplats vd.
Mm.
Och när han sa det så förstod jag, aha, det är därför jag aldrig har trivts här. för han har behandlat mig som en idiot. Han har använt härskartekniker, han har hotat, han har förlöjligat, han har...
Och han tycker också det är helt rätt, för han ger ju tipset själv.
Ja, och jag är så glad...
Så det är vad han har fått lära sig.
Ja, precis. Och den typen av föreställningar förekommer i vårt land.
Ja.
Och det, jag tycker att det är så viktigt att prata om att det faktiskt finns den sidan också. Och det är därför jag pratar om det, för jag tycker att det är viktigt att prata om och lite sticka hål på de här föreställningarna som finns. För att visa också att det finns en bättre väg att uppnå, en mycket mer effektiv och hållbar och mycket trevligare väg att uppnå det vi faktiskt vill uppnå. Och det är ju att människor gör sitt jobb.
Mm.
Vi vill att människor jobbar mot gemensamma mål, uppnår de målen. Mm. Och mår bra längs vägen.
Det är ju, exakt. Det är liksom... Och det går ju att göra det.
Ja, exakt. Och vi har samma mål.
Mm.
Men jag tror att precis som du är inne på, många chefer som jag träffar i alla fall i mitt arbete, de får inte den här utbildningen och förberedelsen inför sitt arbete, utan tidigare har varit specialister och så får de en ledarroll och så förväntas att de klarar av allting som en ledare ska klara av.
Och förväntas bara veta hur man gör det.
Exakt.
Mm.
Kan inte du berätta lite, hur jobbar ni om man liksom skulle vilja själv som lyssnare påbörja det här? Hur rustar man sina chefer? Om vi börjar med cheferna, för jag tänker att medarbetarna kanske också har en del i det här sen.
Men om vi tänker på speciellt, om vi säger att någon går från en medarbetarroll till en chefsroll hos oss på Billerud, så får man först automatiskt en digital utbildning till sig, bara för att få först och främst en grundförståelse. Vad är det hållbara ledarskapet? Vad har Billerud för förväntningar på sina chefer? Och vad finns det för stöd? Vad kan man få för hjälp? Vad ingår i rollen som hållbar ledare hos oss? För vi behöver göra tydligt, för att rollen att vara medarbetare och rollen att vara chef, det är ju två olika roller. Det finns saker du behöver sluta göra när du går från medarbetare till chef, och det finns saker du behöver börja göra. Helt plötsligt ska du driva prestation, inte bara för dig själv utan för ett team. Du behöver kanske ta ett steg tillbaka och låta dina medarbetare driva sina saker. Du ska ju inte vara där och pilla på detaljer, för att det är så som du har gjort det tidigare. Så du behöver ju rustas lite i, vad är det för skillnader i den rollen jag går in i nu jämfört med den rollen som jag har haft? Sen har vi alltid HR som stöd, och deras chef ska ju vara ett stöd. Men vi gör också att man går in i ett ledarutvecklingsprogram som jag håller, som håller på i drygt 7 månader. Så att man gör lärande över tid, där första gången man ses handlar väldigt mycket om vad innebär rollen som hållbar ledare. Och också ordet hållbar, hur gör jag så att jag är hållbar på lång sikt? Och då menar jag frågor som mitt välmående, mitt självledarskap och att jag ska lära mig saker som gör att jag håller och mår bra över tid. För det börjar ju någonstans där. Och sen lägger vi på verktygen och de områdena som man behöver jobba med som chef. Att till exempel jobba med den psykologiska tryggheten. Att jobba med att skapa engagemang och driva prestation för en grupp. Så sådana typer av frågor. Så jag tror på lärande över tid. För som chef i en ny roll så behöver man ju förstå vad innebär den här rollen att vara chef. Sen behöver man ju också träna på de sakerna som finns. Vi har ju redan processer och hur vi gör saker och ting på plats. Så det handlar ju väldigt mycket om att ta till sig det. Men sen också träna på saker och ting. Som till exempel, vi som vi pratade om tidigare, svåra samtal. Eller att ge feedback. Det kan ju vissa tycka är väldigt svårt. Innan man har tränat på det.
Lönesamtal,
ett väldigt bra sådant. Så du måste ju våga ge dig in i det. Och det du tycker är svårt behöver du kanske förbereda lite mer. Eller ta hjälp av HR eller en annan ledarkollega. För jag tror att skapa sig ett nätverk av några andra chefer som man litar på. Det gör sån skillnad. Man får så mycket hjälp. Det kan ge så mycket energi. För ibland som chef kan man känna sig ganska ensam. Men ta ett bolag som vårt, det är ju ganska många hundra chefer där ute, så man är inte ensam. Och de utmaningarna man har ju säkert många andra chefer redan haft, bemästrat, lyckats med eller gjort misstag i. Så de vet vad man inte ska göra och lärt sig av.
Ja, precis. Vad kan individer göra för att öka sin egen psykologiska trygghet på arbetsplatsen?
Jag tror faktiskt att ju bättre du känner dig själv, ju mer trygghet kan du också skapa för dig själv. Alltså att du vet vad som är viktigt för dig för att må bra. Du vet dina värderingar på en arbetsplats för att du ska må bra. För ju mer kan du säkerställa att du kommer till sådana arbetsplatser eller att du jobbar på ett sådant sätt som gör att du också mår bra. Men en stor del handlar ju också om att vara en förebild och vara en schysst kollega. För när du är en schysst kollega är det ju mer sannolikt att du får det tillbaka. Om vi tar att skapa psykologisk trygghet i en grupp så tänker jag att en viktig del är ju att man har en vilja av att skapa psykologisk trygghet. Och om vi tänker på vad är det som skapar den viljan? Jo, det är ju att vi bryr oss om varandra. Så om man sätter upp en helt ny grupp av personer som aldrig har träffats så kanske man måste börja där. Lära känna varandra lite under ytan. Vad tycker du om att göra? Vad tycker du är roligast i ditt jobb? Har du några rädslor? Tycker du något är jobbigt? Vad drivs du av? Vad tycker du gör om på din fritid? För när jag vet de här sakerna, då lär jag känna dig lite mer som person. Och automatiskt så skapas viljan av att jag också vill bidra till en psykologisk trygghet. För jag vill att du ska ha det bra. Och jag vill att jag ska ha det bra. Så jag tänker att det är en grundförutsättning för det. Och sen att man gör sådana saker som vi kanske pratat om idag. Att man tänker på att man faktiskt ställer nyfikna frågor. Att man ser till att alla är inkluderade. Att man också tänker på att inkludera sig själv. För om man ser ett sammanhang där man känner att man borde vara med, så är det ju inte helt fel att gå och fråga. Borde inte jag vara med på det här mötet? Eller vad är agendan? Jag funderar på om inte jag kan bidra här. Att ta det ansvaret också.
Just det. Nu när du är inne på det här med inkludering så kommer jag att tänka på alla som inte är närvarande, alltså fysiskt på arbetsplatsen. Mm. Dels de som jobbar på distans, men också människor som är lediga eller sjukskrivna eller frånvarande av andra anledningar. Det är många som jag träffar som känner sig väldigt exkluderade om de är exempelvis föräldralediga eller av andra anledningar inte är i tjänst. Många har fortfarande den här önskan om att tillhöra sammanhanget. Så väldigt många tar eget initiativ och åker till arbetsplatsen lite då och då bara för att ha kvar sin samhörighet på något vis. Men det är så himla lätt att glömma bort dem i vissa sammanhang. Sen kanske man inte ska göra det när det kommer till jobbfrågor, men om man på något sätt bara höra av sig, kolla läget kan vara ett sätt att inkludera och skapa delaktighet eller bara uppdatera exempelvis. Sen kanske inte alla vill ha den kontakten.
Och det kan man ju fråga, tycker jag. Vad vill du ha för kontakt under din föräldraledighet?
Ja.
Och att man kan fråga den frågan igen, för saker och ting ändras. Ja. Till exempelvis när man är föräldraledig får man andra perspektiv.
Så är
att få frågan igen, kanske när man pratas efter ett tag, så kanske man har en annan önskan. Mm. Och det är väl jättebra.
Jag har en sista fråga innan vi ska avrunda idag. Och det är det här med att mäta. För många organisationer vill ju kunna mäta saker och ting. Hur kan man mäta eller utvärdera nivån av psykologisk trygghet?
För det som mäts blir gjort. Om man mäter så är sannolikheten mycket större att man kommer jobba med det.
Ja.
Och jag tänker att man kan mäta det här på några olika sätt och så kan man ju välja det som passar. Men vi mäter ju i vår medarbetarundersökning. Vi har ju ett antal frågor som faktiskt mäter den psykologiska tryggheten. Vi använder inte ordet psykologisk trygghet där, men vi använder ju ord som är för Billerud, som handlar om att ha en trygg arbetsplats där man kan be om hjälp, ge hjälp, där man känner sig respekterad av chef och kollegor, sådana typer av frågor. Så där kan vi se på koncernnivå hur vi ligger till, att vi går åt rätt håll. Och vi kan också gå ner på gruppnivå och se hur det lägger till. Och är det någon grupp som behöver kanske lite extra hjälp? Sen kan man ju göra, tänker jag, pulsmätningar i grupperna. Man kanske väljer ut 2-3 frågor som är viktigt, som handlar om vår produktivitet och prestation och hur vi mår och hur vi hjälper varandra. som vi kanske ställer frågan varje vecka. Antingen att varje individ svarar, man ser var man ligger, att man ligger kvar där man ska, eller om vi behöver göra något mer. Eller att man kanske går laget runt 1-10. Vad känner vi just nu? Och är det någonting vi behöver göra annorlunda? Så det behöver inte alltid vara så svåra saker. Jag vet ju också, nu har jag faktiskt inte använt den själv, men Amy Edmondson som har forskat inom det här har ju också någon skattningsenkät som man kan ladda ner från hennes sida med ett antal frågor som mäter psykologisk trygghet.
Mm.
Man kan ju välja några av dem om de känns relevanta.
Just det.
Och ha som pulsmätning eller på något sånt sätt.
Jag ska försöka hitta den och länka den i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet om man skulle vilja gå in och kika på det. Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit och prata om det här viktiga ämnet idag.
Tack så jättemycket. Väldigt roligt att få vara med.